This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Steering wheel. Yeah.
Välkomna till veckans avsnitt av Plattan i mattan. Och den här veckan så är det ett riktigt pangavsnitt där vi har en gäst som är med i princip hela podden. Och vi ska dessutom i det här avsnittet berätta för er och ringa upp vinnaren av 2 biljetter till Monacos GP. Så det blir ett jävla åka av idag skulle jag vilja säga. Så först, innan vi välkomnar gästen, så välkomnar vi som alltid Anna Andersson. Hallå, hej!
Tjena, tjena!
Ja, du är med och hörs. Och nu vänder vi oss till The Pride of Värnamo och IndyCar-föraren som är på 14:e plats i totalen och som nyligen kommer från ett ganska galet race, va? Felix Rosenqvist. På plats vart då?
Tjena, tjena. Indianapolis just nu, tror det eller ej.
Det är där du håller till och håller hus, va? Men vi ska komma in på mer sådana saker. Du... galet race häromdagen.
Det var väldigt galet. Jag känner fortfarande så här adrenalin i hela kroppen. Jag kunde knappt sova efter racet. Det var så mycket som hände. Och framförallt var det svårt att se. För de som inte har sett racet så var det väldigt mycket regn. Och när man har regn så ser man inte så mycket när man kör formelbilar. Framförallt inte när man har en vindruta som inte har vindrutetorkare. Så att, det var intressant. Det var kul.
Ja, jag ska säga att vi som gör podden, alltså våra lyssnare som har hängt med från början, de vet ju om det nu att Anna är ju superexpert och motororakel och kan allting och sådär. Medan jag är, likt många av våra lyssnare, lite mer nyinkommen som har dragits tillbaka. Jag kollade ju på F1 under liksom 90-talet och min uppväxt och så, men jag har ju dragits in, blivit insnärd igen på grund av Drive to Survive, och många av våra lyssnare är ju det också, som har blivit F1-frälsta. Så därför har jag en liten uppförsbacke i min inlärning på IndyCar. Men vi satt här på redaktionen, jag tvingade folk att sitta och kolla här, och vi tappade ju hakan för det var så jävla mycket action. Och så just det med regnet och eran ruta, att det är ju, det måste vara omöjligt att se där i, alltså.
Ja, alltså jag tror faktiskt inte det går att förklara hur lite man faktiskt ser det. Och det är det som är intressant, för det har varit mycket snack om det efter racet, att skulle de ha blåst av det eller vad skulle de ha gjort? Och vi kom fram till det i, det var en sån här Drivers Association heter det, där alla förare kan, om det är någonting man tycker ska förbättras i serien och sådär, så kan vi som förare prata med IndyCar liksom. Och då kom vi fram till det liksom, att de som styr om racet ska köras eller inte, om det är säkert eller inte, de sitter ju faktiskt inte i bilen och de ser faktiskt inte hur dålig sikt det är. Och på tvn ser det ut som att det är jättebra sikt. Och det är liksom, ja, det är lite dimma sådär i starten, men annars så verkar det vara rätt okej. Men sen när man sitter i bilen, man ser verkligen ingenting, och det enda som egentligen, han som leder ser perfekt, och sen ja. Efter det så... Det enda du ser är egentligen en blinkande lampa bak på bilen framför. Och du ser inte den jättebra heller. Utan det är som en så här väldigt... Jag tänker att du är nyvaken och någon blinkar med någon röd lampa i ögat. Alltså det är typ det enda du ser. Du ser inga bromsskyltar, du ser inga andra ljus eller någonting. Utan det är bara grå dimma. Och baserat på det så ska man liksom köra i 300 km/h och köra om folk och grejer. Det är ju typ den som är mest galen vinner ungefär. Alltså det handlar typ bara om att ta jättestora risker egentligen och ha tur. Så att kul, men efter sådana här race är det också skönt att bara liksom komma i mål. För det var ju väldigt många som inte gjorde det, och det var väldigt många som var involverade i mycket incidenter, inklusive jag då.
Kör ni liksom då, när man inte ser, på så jäkla mycket rutin och instinkt från simulatorkörning då? Att det liksom sitter i reptilhjärnan och ryggmärgen på något sätt, eller?
Alltså egentligen inte simulatorkörning. Jag skulle säga att det är mer den riktiga körningen, och att du har kört på banan under hela helgen. Du vet mer eller mindre vad, alltså blint vad alla curbs, vad alla liksom kurvor är. Men det var också en rätt stor utmaning på denna bana, för Indy GP är ju då, det är ju samma bana som Indy 500, fast man kör innanför. Den är väldigt platt, och det finns egentligen inga så här naturliga visuella grejer som ändras under varvet, utan det är bara en väldigt tråkig layout, kan man säga. Som det är inte som spa där det har liksom, det går upp och ner och höger och vänster, utan det är ganska monoton layout, och det gör också att du ser typ inte var kurvan är någonstans. Det finns ingenting som förvarnar dig om att det kommer komma en kurva. Så det var nog egentligen ännu större utmaning än om det hade varit på en mer traditionell bana som typ Road America eller Laguna Seca eller något sånt där. Men ja, alla års erfarenhet kommer verkligen fram i sådana race. Så här, man lär sig lite knep som typ köra med visiret öppet och så här knasiga grejer för att kunna se mer. Men det är tufft. Man var helt mjölkad mentalt efteråt, kan jag säga.
Vad fan, det gör ju ont i ögonen bara om man kör EU-moppe och visiret uppe.
Ja, men vi har ju vindrutan efter tiden. Men det kommer mycket, mycket skit in sådär, i hjälmen. Man har ju typ helt svart efter det. Så det var, ja, men det är lite sådär James Hunt, Niki Lauda, sista scenen där i Rush. Lite den känslan blir det faktiskt när det är sådana här race. Det är lite liksom, det blir väldigt mycket på allvar.
Du hade en incident där med din egen teamkollega efter omstarten, när ni snurrade och du fick gå i depå. Det känns lite grann som att du strax innan det egentligen hade en fight för en pallplats i det där racet. Så hur förbannad blev du när du blev avkörd?
Ja, så det var ju, jag tyckte det var rätt onödig manöver av honom i det skedet av racet. Det var liksom, det började regna, vi hade alla slicks och det var en omstart in i första kurvan, och det var liksom en chansning av honom att bromsa sig om istället för att ligga kall och vänta lite, och det blev ju liksom dramatiskt, alltså det blev mycket konsekvenser både för mig och honom som resultat, och jag, min bil fick ju liksom kärringstopp, och det var också en sån här jätteotur grej som bara hände. Det var någonting med någon kamaxel eller någonting som, så jag drog i kopplingen, men ändå stålade bilen liksom. Så jag låg ett varv efter och blev av med framvingen och hela den biten. Så där, ja, jag var rätt förbannad i det skedet, kan jag säga. Och
hur förbannad är du? Är du liksom Janne Flash Nilsson på italienaren förbannad?
Don't hit me. Hey, don't hit me.
You make a mistake.
I make a mistake.
You make a mistake.
Yeah. Yeah.
Ja, alltså, jag brukar ändå vara ganska bra på att liksom samla mig och försöka fokusera. Men när man ligger ett varv efter och inte har en framvinge och kör på slicks medan det är blött, så blir det så här, det känns inte som att det här kommer bli något bra. Men det blev det ju sen, och jag tror det var också resultat av alla liksom, man lägger det bakom sig om man, och det händer så mycket hela tiden. Det är hela tiden någonting i det där racet som liksom, man måste ge all fokus på att bara hålla sig på banan, så man glömmer nästan, när jag kom i mål hade jag nästan glömt att det hade hänt, för att det var så många nya moment. Men det var slut, jag tyckte det var nog det racet jag haft de senaste 5 åren där jag kände att jag hade störst chans att vinna faktiskt.
Fast du har vunnit race?
Ja, det har jag, men jag kände att jag hade större chans att vinna detta än det jag faktiskt har vunnit. Och jag hade så himla bra pace både på, så första stinten, eller andra stinten, när alla låg på torrdäck fortfarande, så sparade jag bensin och körde ett varv längre än de som låg framför mig då, när jag låg trea. Så vi låg ju liksom i ett helt perfekt scenario, kom ut som tvåa, hade liksom mer bensin än Colton Herta. Allting var väldigt kontrollerat just då, och då visste vi inte att det skulle börja regna så mycket igen. Men det var liksom ett perfekt race och vi hade inga problem med dägg, vi hade inga problem med bensin och vi var de som var snabbast och hade bäst situation på hela banan helt enkelt. Och det var en väldigt stor vändning till vad vi har haft tidigare år och de problem vi har haft. Så därav kände jag mig väldigt frustrerad att det blev liksom krasch med teamkompis efter 20 varv. Det var störande, men fick ändå en sjätteplats och det är bästa resultat på säsongen. Och det är ungefär lika många poäng som att komma 3 eller 2. Så att på så sätt var det ändå det blev ett bra avslut på en något som kunde ha blivit väldigt mycket värre.
Det måste väl ändå båda gott som fan inför Indy 500 att det ändå, som du säger, att ni hade så bra chans nu.
Ja, det är en helt annan utmaning egentligen med 500, en helt annan typ av bana, men det är ändå gött att komma in i det flowet liksom under month of May, som de kallar det då, de här veckorna då vi kör Indy GP kval för Indy 500 och sen Indy 500 då om 2 veckor. Det är en stor tradition här hela månaden egentligen, och det är skönt att komma in med ett bra momentum och liksom känna att vi har verkligen liksom lärt oss av de läxorna vi haft i år. Vi har varit snabba i alla kval egentligen. Nu hade vi väldigt bra pace i racet också, så på något sätt tror jag vi har liksom betat av alla de här problemen vi har haft i år, som egentligen inte har varit relaterade till mig, ska jag vara ärlig säga, utan det har varit mer teammisstag och felberäkningar och strategiska missar och setup-missar och sånt där som vi blivit lidande av då. Men nu kändes det som att vi visade vad vi gick för när allting stämde. Och jag tror det är självförtroendet, inte bara för mig, men alla på min bil, som alla ingenjörer, alla mekaniker. Jag tror det är, de är väldigt taggade och liksom komma tillbaka nu till 500 och där vi också kände oss väldigt bra när vi testade för några veckor sedan. Så nej, det är en god känsla. Det är skönt att gå in med det just i detta race som är då det största för säsongen.
Ja, och då undrar jag också en sak till bara kring det här. Eller jag undrar ju skitmycket grejer såklart. Men apropå bara det här just. Hur pass mycket inställningsskillnader är det då mellan, om vi kollar då senaste racet och nu när det blir ovalrace?
Du, det är en hel värld av skillnad.
För det som min fråga egentligen skulle kunna vara, är det ens samma bil typ?
Nej, det är det inte. Det är ett annat chassi. Det behöver man inte ha, man kan ha samma chassi. Chassit är likadant, men det är inte samma. Så vi har en bil som bara går under 500. Så förra året körde vi under 500 och sen parkerade vi den, och det är den vi tar fram varje gång vi är på ovalen då. Så vi körde den för 2 veckor sedan och nu kommer den gå hela de nästa 2 veckorna då. Men ja, jag vet inte hur nördigt jag ska gå in i detalj.
Jo, vi har både, våra lyssnare är både proffs och nybörjare.
Okay. Så kör. Jag ska försöka förklara så bra jag kan. Så
ja, du får vara hur nördig du vill, det är kanon.
Den största skillnaden på bilen är att först och främst har du utväxlingen. Där alla växlar är, på en vanlig bana har du liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6 och de är väldigt linjära som på en vanlig bil, din vanliga gatbil. Det är liksom da. Och varvstoppet på högsta växeln går någonstans vid mellan 200 och 300. På en oval så går ettans växel upp till typ 160 km, ännu mer, 170 km i timmen. Tvåans växel går upp till nästan 300. Och sen har du de kommande 4 växlarna mellan 300 och 380 km i timmen. Så du har väldigt mycket liksom moment i motorn och många växlar. Och jobbar på en väldigt liten fartspann. Så du ska få så mycket effekt som möjligt där du faktiskt kommer spendera mesta tiden. I och med att du inte har några inbromsningar så ligger du alltid... Ja, när vi köper Indy 500 så ligger du oftast mellan 215 och 240 miles per hour. Så då använder du bara 4, 5 och 6 växel, och de är väldigt nära varandra. Och sen när vi kör kval så är det är helt knäppt. Då har du liksom 4, 5, 6 växel, det är bara så här typ 5 miles per hour skillnad. Så när du växlar så hör du knappt att det är en annan växel. Det är så här... Det är liksom... Det är helt knäppt. Men... Sen har du såklart aerodynamiken på bilen. Du har en helt annat aero package som har mycket mindre luftmotstånd, mycket mindre downforce. Du kan se det visuellt på bilen. Bakvingen är jätteliten. Det är som en liten planka bara som sticker ut. Och det är hela bilen ser annorlunda ut. Det är framvinge och sidepods och allting är liksom slimmade då för att den ska vara mer drömlinjeformad och mindre downforce då. Och sen rent setupmässigt så på en vanlig racerbil så har du något som heter camber. Det är att hjulen lutar inåt lite. De sitter inte helt rakt ner i backen utan de lutar in några grader på varje sida för att när du svänger så kränger bilen och då får du mer kontaktyta på däcket när däcket kränger ner marken så att säga på yttersidan. Men på en oval, i och med att du bara svänger till vänster, så har man inte så, utan då har man att alla hjulen lutar till vänster. Så om du kollar på bilen så ser det ut som att någon har krockat den eller någonting. Att hjulen står, alla hjulen står till vänster så att de får maximal kontaktyta när du är i svängen då. Vilket gör att bilen känns helt okörbar på en raksträcka eller när du ska ut i depån eller bromsa eller någonting. När du går på bromsen så känns det som att någonting är krökt. Men när du är i själva svängen då känns allting perfekt. Och allting känns bara perfekt om du är uppe i hög fart. Om du kör långsamt i svängen så känns det också helt konstigt. För bilen måste compress in i bankingen på ovalen liksom för att den verkligen ska fungera då. Och sen har du massa konstiga grejer med då typ jättemycket vikt på vänster framhjul och sån här grejer som gör också att när du kollar på onboarden när någon kör så ser du att ratten är inte rak på raksträckorna. Och det är också en sån här grej som den är konstig på raksträckan. Sen när du kommer in i svängen så blir den så blir den rak och sådär. Så att det är väldigt konstigt och det är ganska för många som följer F1 och sånt där. Alltså, det är nog rätt nytt att höra hur det funkar. Och många frågar ofta med så här, hur blir man bra på en oval? Vad är skillnaden? Så det är bara full gas och sådär. Så man kan säga, för att vara snabb på en oval så måste du köra med så lite downforce som möjligt. Vilket gör att bilen går snabbare rakt fram. Men det blir också mycket tuffare och hålla bilen i svängarna utan att göra misstag. Eller, ja, på val kan du oftast inte göra ett misstag för då sitter du ofta i muren. Så det blir liksom den här känslan av att köra en... Vad ska man jämföra med? Det är liksom... Ja, du har liksom ingen downforce på bilen utan det är bara mekaniskt grepp helt enkelt. Så väldigt annorlunda, en helt annan utmaning.
Det låter ju helt jävla sjukt. Du sa att de som har kollat på F1 är lite nytt för... Alltså jag sitter ju här, om det här hade varit en videopod så hade man ju sett mig med hakan nere mellan knäskålarna. Så det här är ju extremt intressant info. Alltså. Fan vad sjukt.
Men sen är det ju så att den enda gemensamma nämnaren då, det är ju faktiskt du, Felix.
Vad menar du? Att,
Från förra veckans bil till innerbilen.
Ja, jo, exakt. Lite så är det faktiskt. Allting annat är egentligen annorlunda. Och det är väl det som gör att mästerskapet blir ganska... Liksom, du måste vara duktig på väldigt mycket olika grejer. Det är egentligen som en helt annan sport, skulle jag vilja säga. Alltså det, skillnaden från att köra på Laguna Seca och köra Indy 500, alltså det är ungefär som att köra... Det är lika stor skillnad som att köra typ en drag racing bil eller någonting. Jag tror... Det är liksom en helt annan typ av körning, helt annan typ av setup, helt annan mentalitet när du racer andra. Så det har ju varit en hel liksom vetenskap att lära sig sen jag kom hit 2019. Och nu känns det faktiskt, jag hade väldigt svårt för det i början, men nu känns det faktiskt som min starkaste gren faktiskt. Så det har verkligen ändrat sig och därför är jag rätt taggad för Indy 500 då, för jag känner att det i år känns det riktigt bra. Liksom det är inga större frågetecken utan jag känner att jag kommer kunna gå in ganska aggressivt och leverera.
Ja, nu blev det ju en hel del indiesnack här ändå i början. Men innan vi snackar vidare om IndyCar och annat smått och gott så har jag faktiskt tänkt att vi ska ta tag i det här avsnittet med att starta med en liten faktaruta av något slag som vi kan väl kalla sprintfrågor eller faktaruta. Är det okej, Felix?
Det är okej.
Då börjar vi så här då. Fullständigt namn.
Carl Felix Helmer Rosenqvist.
Helmer, underskattat namnen då. Alltså.
Lite Stig Helmer då.
Ah, jag känner en Helmer. Jävla bra musiker alltså.
Okej. Okay.
Så ska det låta pianisten Emanuel Norbys brorsa, Helmer Norby.
Ja, okay.
Säger inte er någonting. Kanske lyssnarna säger någonting. Ålder, eller som Olof Lund skulle sagt, ålder.
Ålder, 30 år gammal.
Ja, du är 91 va?
91, stämmer.
Jag är 89.
Ja,
och då vill jag ha cooling. Då vill jag ha, nu vill jag ha födelseort, uppväxtort och boendeort.
Värnamo och Monaco / Indianapolis.
Snabbaste hastighet du någonsin kört på banan och privat?
På banan måste 242 miles per hour. Jag tror det är ungefär 390 någonting kanske.
390.
På väg tror jag precis 300 på ja, 300 på mätaren på vanlig väg. Hallandsåsen.
Nej, är det sant? Hallandsåsen.
Nej man.
Och då kommer ju frågan, ja, vad var det för bil då?
En BMW var det faktiskt. Med chippad, ja, men, och grejer, mer. Så den hade ingen spärr, så det var vi tvungen att kolla så att den inte hade. Det var kul.
Får du någon puls då när du kör vanlig? Alltså jag tänker i din liksom professionella bil så är det ju standard att köra så där snabbt, men i en normal bil, ja, då var väl inte den här BMW normal då, men får du puls på något sätt eller?
Ja, alltså det är ju mycket farligare att köra 300 på vanlig vägen, 400 på Indianapolis tror jag. Men då, det var också när jag var ung och dum. Jag tror jag var 18 eller 19 bass. Nu hade jag nog hållit mig till 110 tror jag. Det blir kör riktigt så här pensionärskörning nu. Man, ingen stress, ute i god tid. Så lite annan approach, ja, idag.
300 på Hallandsåsen, det måste ju fan vara rekord alltså. Nästa fråga är, vilken var din egna första bil?
Min egna första bil var en Mercedes 190E 2,316 AMG som en kompis till min far sålde till oss för 5000 kronor. Och den var rostig och ful och vi, jag ska inte säga att det var vi, men en kompis till oss hade som ett litet projekt och fixade den under många år. Sen när jag var 18 så var det min första bil. Men jag ägde faktiskt inte den. Så rent tekniskt var min första bil typ en Mazda 323 som jag och mina kompisar köpte för 900 kronor som vi körde sönder. Och den stod faktiskt med. Efter det så har vi haft också den här Volvo 740 grejer som vi har haft som vinterbilar. Men jag har faktiskt alltid, när jag var yngre så körde jag för Mercedes, eller jag var juniorförare för Mercedes, så jag fick alltid bilar och dem, så jag började faktiskt aldrig köpa en bil, så jag tror inte förrän typ förra året, det var nog den första bilen jag faktiskt köpte som jag har kört och som är min och som inte har kört sönder eller varit någon rallybil liksom.
30 år gammal alltså, första bilen.
Ja, precis. Nej, ja, eller jag är här i Indianapolis så har jag och min teamkompis en varsin som vi kan använda, men vi använder aldrig dem för de är så otympliga.
Men jag tyckte fan det lät som, alltså baserat på priserna, låter som att du är en bättre dealer än vad du är en driver. Fan, 900 spänn och ja, 5000 spänn för...
Det är många timmar på blocket där man satt och scrollade. Det var budgeten, det var ju delat på 5 pass och alla gick in med typ 180 spänn eller någonting. Så det var ju viktigt att det inte stack över.
Det är fan pangpris alltså.
Ja, men det var kul. Det finns någon video på det någonstans som kanske jag drar fram en dag.
Oj, spännande. Det får man leta efter på Flashback eller Reddit eller något kanske. Men den här frågan är lite ihopkopplad med 300 på Hallandsåsen då. Trafikförseelser har jag skrivit. Och då kanske jag menar lite mer där du faktiskt har fått, om du har fått lapp någon gång.
Du kommer få mig att se ut som värsta bad guy här.
Ja, men det är bra.
Ja, jag blev av med körkortet när jag var 19 år gammal.
Det är väl ändå fan vad man kan förvänta sig av en race driver.
Jag måste säga att det var svårt faktiskt. För jag började köra för mig Renault när jag var 15 år gammal. Och det sen 2 eller 3 år efter det får man körkort. Och då har man liksom spenderat den mesta delen av tiden där man har kört en bil på en bana i 200 plus liksom. Så det var väldigt svårt att hålla sig. Det kändes så dumt att ha liksom, varför är det 110? Varför ska man köra så sakta? Det hade man svårt att liksom acceptera i den åldern. Men som sagt, nu är jag väldigt vuxen och ansvarsfull, så nu är det liksom gubb-mode på vägen istället.
Men var det blåljus och grejer konstapeln kom? Knacka på rutan?
En motorcykel. Okay. I Klippan var det.
Andra sporter som du kollar på?
Jag kollar faktiskt inte på någon sport. Jag kollar knappt på... Jo, jag kollar på Formel 1. Det är nog det. Jag är ingen tv-människa faktiskt. Jag kollar nästan aldrig på tv. Jag kollar på film och serier, men inte så mycket live-sänt.
Nej, vad bra. För nästa fråga är, vad gör du när du inte kör bil?
Vad gör jag? Det är det enda jag gör, känner jag. Det enda jag gör är att köra bil och återhämta mig från bilkörningen. Nej, ja, det vad gör jag? Jag tränar, jag gillar att åka skidor. Det kan man inte göra hela året. Jag gillar att cykla. Mountainbike är nog ett av mina största hobbies. Man får balansera det lite, det är väldigt farligt, men det är väldigt kul. Det är sådana grejer jag känner att jag kunde göra varje dag om jag bara liksom hade kunnat känna att jag kunde riskera så mycket, men det gör jag ju inte. Så jag tar det rätt lugnt. Skateboard var någonting jag höll på med väldigt länge, men också fick lägga ner för att det var för farligt. Så mycket så här actionsporter som de kommer nog komma tillbaks den dagen jag inte kör racerbil med, tror jag.
Ja, du är kicksökaren i alla fall.
Ja, det kan man säga.
Okej, men Formel 1 hade du i alla fall koll på, som jag förstår. Så där kommer den här frågan. 3 F1-förare, levande eller döda, som du skulle vilja ta med på en rejäl krogrunda? Nu vet inte jag om alla ni är nykterister och så vidare, för att ni kör så mycket bil och sånt.
Krogrunda?
Ja, en rejäl krogrunda ska det vara.
Så att säga, Mika Häkkinen, han är P1. Sen har vi... Ja, James Hunt måste man ju ta med den också. Sen kanske man ska ta någon wildcard, sådär, lite underdog. Har vi med? Ja, Alesi tror jag. Han verkar vara en galen typ. Så där har du en bra lineup. Häkkinen, Alesi och Hunt. Där har du en kul kväll. Och jag.
Ni 3.
Det blir roligt, tror jag.
Ja, det är bra. En sista fråga är mest minnesvärda Indie Race och F1 Race. Valfritt om du har kört eller om du har sett.
Det mest minnesvärda för mig... tror jag när Kenny Bräck vann Indy 500. Jag kan inte säga vilket årtal det var, men jag kommer ihåg att jag såg det. Och jag kommer ihåg att det var
1999.
99, sa du?
Motororaklet Anna, såklart hon har koll på det.
Snyggt. Ja, det kommer jag ihåg väldigt väl. Och om jag ska säga det jag själv har kört, så var det jag körde i förrgår. Och sen sa du Galnas F1-racet. Det är nog också 90... Jag tror det är 98 Spa. När det var sån här... masskrasch i början av racet. Det regnade också. Och det var typ så här 16 bilar som kraschade. Det sticker ut rätt starkt. 98 eller 99 tror jag det var. Jag tror det var Coulthard som orsakade.
Var han lite så här ruff på? Han känns lite... Nu senast Miami när han gled omkring på via play-sändningar. Han kändes lite vassa armbågar och ruff omkring där på startgriden.
Nej, men han är... Jag ändå hängt, han har jag faktiskt haft en krogrunda med. Och han är rolig typ. Men... han var nog ganska schysst i bilen. I alla fall. Han var nog inte så bufflig.
Ja, det är den där legendariska situationen med Schumacher. När det var han och... Eller, det var väl han och Schumacher som körde in i varandra där.
Som rök ihop i depån efteråt.
Ja, då var det Kenneth Hansen och italienaren. Det var Janne Flash som
Janne
var
Flash
vansinnig.
Och italienaren var det.
Det var Janne Flash som var helt vansinnig på italienaren.
Och Janne Flash pratade italiensk, italiena engelska.
You make a mistake. Yeah.
I make a mistake.
You make a mistake.
Yeah. Yeah. I see. Yeah.
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det är riktigt. Det kommer jag också ihåg faktiskt. Det kollade jag på live när jag var, det var också typ 99. Allt bara hände 99.
Ja, det var så jävla bra grafik då också när F1 var på fyran. Det var bara de här gula fyrkantiga rutorna med en siffra, och så var det förnamnet bredvid varandra. Så var det en gul ruta i båda delarna.
Nej, det var bra tider tyckte jag. Det var nice. 90-talet, det håller vi högt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Felix, du har kört Formel E, du har köpt Superformula, du har köpt Formelbil i Europa och du har kört Indycar. Och nu så är du en del av ett team som är representerat både i Formel 1 och i Indycar och i Formel E också framöver. Som du ser det, vilka är de största skillnaderna mellan Indycar och F1? Vi har haft många nu som läser bloggen eller Sportbladets F1-blogg som inte har koll på de där skillnaderna. Så du kanske kan ta och förklara det en gång för alla.
Det kan jag göra. Det finns ju både kort och lång version på den. Men
kör en lagom kort.
Den största skillnaden är att i IndyCar så har du en enhetsbil. Alla kör samma chassi. Alla kör Dallara-chassin som är byggda i Italien. Och så finns det två olika motorer, Chevrolet och Honda. Vi kör Chevrolet. Och det är liksom de enda två kombinationer du kan hitta på griden. Det är motorn bara, och det finns två olika. Så att halva griden kör Honda, halva kör Chevrolet. Och resten är egentligen bara hur varje team ställer in sin bil. Det finns liksom ingenting du kan utveckla på bilen. Du kan inte ta fram någon speciell aerodynamisk del eller någon speciell vad det nu är. Det enda du kan göra annorlunda är stötdämparna. Så där lägger man rätt mycket kräm. Men om du tar Formel 1 så lägger man lika mycket pengar som vi lägger på våra stötdämpare. Lägger dem på hjulmuttrar, på aerodynamik, på ratt, spara vikt. Alltså det är en helt sjuk operation. Jag tror inte ens vi har en hundradels budget om man jämför med ett toppteam i F1. Så utvecklingsracet är ju en stor del av F1. Det är kanske den allra största delen. Det har vi sett i år, liksom att Charles Leclerc som kom femma kanske i snitt förra året vinner nu varenda race. Och det är inte för att han har blivit jättemycket bättre förare, utan det är, nu sitter han i material han kan vinna. Och IndyCar, alltså det F1 är väldigt jämnt nu, och det är många team som kan slåss om vinst, och precis som det är där framme i IndyCar. Den stora skillnaden är väl att det finns liksom, kvalar du 20:e i IndyCar så betyder det inte att du är dålig, utan det är liksom, det är så tufft. Alla förare är ungefär lika bra, och om du inte har allting rätt på kvaldagen så kommer du vara liksom 20:e i början av racet. Vi alla har varit där, Scott Dixon och jag och Marcus och Castro Neves, vad de heter, alla folk som har vunnit flera mästerskap. Alla vi har någon gång kvalat, eller inte kvalat, topp 20. Det är helt sjukt. Man gör ett varv man tycker är jättebra, och så frågar man var kommer vi? Så 22. Så där har du den stora skillnaden. Där i F1 sitter du då i en Ferrari, så kommer du förmodligen aldrig kvala utanför Q3, liksom då är det någonting händer, du kraschar eller det börjar regna eller någonting, men du ska liksom vara i topp 5-6 varenda race liksom. Sen har du lite med regler och sånt där. Du har i IndyCar så stänger de depån när det blir safety car, och det är ju väldigt kontroversiellt egentligen, för det betyder ju då att säg att du går in i depån och byter däck, och sen varvet efter blir det en safety car, då betyder det att du fick ett depåstopp gratis, för att hela fältet kommer dras ihop och alla andra kommer behöva gå in i depån under safety car när de sen öppnar depån. Så det gör ju också att du kan starta sist och sen helt plötsligt om du gör rätt med strategin så leder du racet. Och
det var det som hände häromdagen när man på racet, när det var, när man såg er alla åka upp och ner, så när det diffade så jäkla mycket på alla hela tiden.
Precis, det blir ju att många går på väldigt många olika strategier. Det kan vara rätt svårt att följa. I F1 har du ofta ganska bra koll i och med att det gapet du bygger till någon kommer aldrig försvinna, förutom det blir inte så ofta safety car i F1 längre, utan det blir ofta den här virtual safety car. Så har du byggt upp ett gap så är det ganska svårt för någon att ta det ifrån dig, men i IndyCar så resetar du racet hela tiden, och ibland till din fördel och ibland till din nackdel, och det kan bli väldigt stora swings i liksom var du ligger någonstans. Så ibland fattar man inte som förare själv var ligger vi liksom, och ibland kan man anser då att det är ren tur att när någon vinner ett race. Och det är väl någonting jag inte är ett jättefan av. Jag gillar liksom att ha det ett bra race så ska det komma bra i resultatet, punkt slut. Men många anser också att det är liksom jämna ut över en säsong, och snittet är det som räknas. Och då kommer vi till poängsystemet, är annorlunda. Du blir väldigt mycket mindre rewarded om du tar en vinst i IndyCar. Du får 50 poäng. Jag tror han som kommer tvåa har fått upp 46 poäng. Och han som kommer trea har fått upp 44 poäng. Så det viktiga är att komma i mål varje race och komma typ topp 5 hela tiden. Det är så du vinner ett mästerskap. Och det är intressant för de två som ligger högst i mästerskapet nu, de har inte vunnit ett enda race i år. Och i F1 får du då 25 poäng om du vinner ett race, och du får 18 poäng om du kommer tvåa, så du får väldigt mycket bonus för att vinna ett race. Man kan ju fortsätta i en timme och prata om skillnader, men det är väldigt annorlunda, och bilen i sig är ju långsammare, det är mindre effekt, mindre downforce. Väg ungefär lika mycket numera dock. Så det är två, båda är väldigt tunga om man jämför dem med, som du sa, Superformula. En sån bil väger kanske precis under 600 kilo eller över 600 kilo. En F1-bil väger nu typ 900, och det gör en IndyCar-bil också. Så det är väldigt tunga bilar. Men F1-bilen är såklart mycket snabbare då de har fri utveckling av både motorer och framförallt aerodynamik.
Jag tycker det känns som att ni som kör Indy, ni har liksom mer att hålla koll på. Det är mer bilar runt omkring er. Det kränger och flänger lite mer i bilen. Det är lite mer in och ut i depån. Det är spara bensin och det ska tankas ibland. Och det händer, det är liksom mer action. Det känns som att ni är typ bättre förare. För att ni har mer att förhålla er till. En F1-bil går, det känns som att det är bara...
Alltså, det är en helt annat fokus, och F1 är väl mer den typen av racing jag är van vid, att du kvalar bra och sen är nästan allt jobb gjort. Liksom om du inte kör av någonstans eller kraschar så kommer du att komma bra till om du kvalar bra. För det finns liksom inga moment som kan ändra på någonting riktigt. Men IndyCar, som du säger, det är ju, du är inga däcksvärmare, så varje gång du åker ut i depån eller en omstart eller starten så har du kalla däck, vilket är väldigt tufft, för ofta vet man inte hur mycket grepp man har, och det är lite chansning, och det går ofta liksom på sniskan. Du har ingen servostyrning, så det är väldigt tungstigt, väldigt fysiskt. Racen är längre än F1, det är fler depåstopp och oftast fler safety cars, så det blir ofta det här momentet att du ligger på kanske ett annat däck än någon framför, eller kalla däck och han har varma däck, eller du han är på en annan strategi och han har nyare däck. Så det är alltid väldigt mycket som säger anpassa sig till nya situationer. Man kan aldrig riktigt slappna av och bara känna nej, men nu har jag det här. Utan så fort man slappnar av känns det alltid som man får liksom en käftsmäll. Och så nu ligger vi 17:e och nu ändrades allting. Så det, ja, man får jobba hårdare som IndyCar för, skulle jag vilja säga, än i F1. F1 är mer fokus på att vara snabb. På att sätta snabba varvtider, snabba stinttider, och IndyCar handlar mer om att ha bra genuin racecraft och kunna anpassa sig till nya moment hela tiden.
Men jag tänker, ni har ju då ett team som finns på båda ställena, både i F1 och IndyCar. Vilket utbyte har ni av varandra? Vad kan ni lära er av F1 och vad har ni lärt er av F1 under de här åren som ni har hetat McLaren nu?
Alltså det är, som sagt, det är väldigt annorlunda och vi har ju ett visst utbyte, men numera har vi ju folk som numera äger McLaren-teamet och vi har ju folk som är dedikerade bara för IndyCar, inte liksom att vi, det är inte direkt att vi jobbar med F1-teamet. Jag tror inte vi har någon ingenjör som jobbar med båda, utan det är många, jag tror när de startade det här samarbetet så var det ett gäng ingenjörer som kände att ja, men vi kanske inte vill jobba med F1 längre, vi kanske inte vill resa lika mycket, och de jobbar nu i våra team. Och de kommer, vi brukar ha typ minst en, eller kanske ibland nu under Indy 500 skulle jag säga typ 4-5 ingenjörer som kommer från England då. Och det jag skulle säga som de har bidragit mest till är nog ovalprogrammet, typ Indy 500, kval, sånt där, med aerodynamik. Där är de ju väldigt duktiga och det är ju liksom någonting som F1-teamet är specialister på, som egentligen inte IndyCar-team kan så mycket om. Eller, alla IndyCar-team använder ju vindtunnel eller sånt där, men att ha samarbete med ett Formel 1-team där känns som att vi har ett litet steg, litet liksom advantage jämfört med många andra team. Men sen känns det också som att de ingenjörerna, de fick se typ hur våra så här, när man kollar på dämparna, typ hur mycket dämparna rör sig när vi kör på så här Detroit eller St. Pete eller någonting. Alltså det är någonting de aldrig har sett innan. Det blir typ som jämföra motocross och MotoGP. Det är liksom det är en helt annan typ av bana och de bara liksom, vad är det här? Det är helt galet. Så det är inte så simpelt att man bara tar massa F1-folk och sen vinner allting. Och det är många som har försökt med det tidigare. Det är många som har anlitat duktiga F1-ingenjörer och det är liksom, det är inte så enkelt. Så jag tycker vi har gjort ett bra jobb och integrerat långsamt. Vi har ändå kvar liksom basen av det som var teamet innan McLaren kom. Men nu får vi liksom varannan månad känns det som att det är ett nytt ansikte som dyker upp som kommer från England och som ska integreras i teamet. Så det är ingen jätteförändring, men vi får garanterat bra hjälp från dem.
Och samma sak man ser förarna också, att de som har kört F1 och som kommer över, de kliver ju inte upp och vinner direkt om man kollar på Grosjean och Eriksson, och det finns ju säkert fler som jag inte har koll på.
Nej, precis, av den anledningen. Det är liksom, det är någonting som du aldrig har specialiserat dig på om du inte är uppvuxen och kört i USA. Så det ser man ju ofta att de förarna som är bäst på IndyCar när de kommer in, det är de som faktiskt har kört typ Indy Lights, som är, man kan säga, motsvarande Formel 2 i USA, och som har kört hela karriärstegen i USA, för då har de kört ovaler och de har kört på alla banorna och sådär. Så de är redan inne lite i tänket, men när man kommer som typ jag då, eller Marcus, eller Grosjean, Barrichello, det är jättemånga som har provat, och det är väldigt tufft, för att det blir som sagt, det blir som en annan sport. Och farten finns ofta där, men helheten är där som är svårt att hitta och kunna liksom vara bra på alla typer av banor, vara bra på ovalerna, kunna anpassa sig och framförallt sätta upp förändringar hela tiden. För det är också någonting, om du kollar typ i ett F1-team eller som jag körde Formel 3 eller Formel E eller någonting, du har stort sett samma setup på bilen hela säsongen. Framförallt om det går bra så ändrar du nästan aldrig på någonting. Men i IndyCar ändrar du någonting på bilen varenda gång du är ute, för du måste anpassa det hela tiden till att det är annat. Det är olika däckblandningar, det är olika, de har asfalterat om någon bana. Av någon anledning så är det väldigt mycket setup work hela tiden. Så du måste vara lite av en ingenjör själv.
Men du, jag tänker, nu ska ni köra 200 varv på en oval. Och vi kanske har många lyssnare som har tänkt att se det där racet, men kanske inte har så här superbra koll på IndyCar. När ska man in och titta då? Om man nu inte känner att man orkar se hela, för det tar ju en liten stund. När avgörs det där racet, som du ser det, för dig som förare?
Alltså, slutet är det viktigaste. Det viktigaste är att ligga bra till sista stinten. Varje stint är ungefär, vad är det? Jag har glömt 30 varv någonting. Eller 40 varv alltså, kanske det. 40 varv.
Så när det gått 150 varv, då ska jag slå på tvn typ, ish.
Ja, eller 140 kanske. För det kan också vara några som försöker och göra ett mindre stopp och sånt där. Och hoppas på att det blir en safety car sent i race så de kan köra, så de slipper åka in och tanka och såna här grejer. Så det finns alla olika varianter. Men i regel så är det de som är bra under racet och ligger topp 7, topp 8 någonting. Och sen kommer stinten och de är där framme. Det är ofta de som är i racet. Och det är ofta då vissa förare visar liksom sina riktiga... De kanske har suttit och liksom gömt något trick. De har en viss kurva som de inte vill visa för tid. Och sånt där. Så den sista stinten blir liksom all in på allihop. Liksom. Och det är kul. Det är bra. Det är väldigt kul race att följa om man hänger med i strategin och sånt där. Det är inte lätt att vinna.
Kommer det vara knökfullt på läktaren?
Det kommer det. Det är tydligen utsålt mer eller mindre. Så att,
ja, mäktigt. Det jag undrar då är, när ni kör, hör ni någonsin någonting av publiken?
Ja, alltså jag anser faktiskt att jag har gjort det någon gång. Jag kanske är knäpp, men jag tycker faktiskt att jag har hört publik någon gång när det har hänt någonting. Jag tror det var att någon har typ rykt, någon har kört ihop eller kraschat någon på andra sidan eller något, och så har man bara hört att det är liksom så här. Så det, ja, jag skulle vilja säga att jag har hört publik.
Intressant.
Vilken är din strategi då, den 29 maj?
Min strategi? Ja, då, min strategi är att...
Får vi passa oss ifall Marcus Eriksson är en poddlyssnare?
Ja, nej, men jag tror vi har alla ungefär samma strategi. Men det är väl, alltså, det är egentligen att ta sig igenom hela månaden och förbättra bilen hela tiden. Det är ärligt talat, det är den bästa tjänsten du kan göra till dig själv. Du blir såklart vassare med din körning varje gång du kör. Och det är också kanske den största delen. Men förbättra bilen och ha en bättre bil än någon annan på en val, det är liksom... Det gör jobbet åt dig på ett helt annat sätt än vad det gör på en vanlig bana. Så har du liksom, har du den bästa bilen, då har du en chans att vinna. Och jag tror det gäller nog för typ 15 förare i fältet i år. Det är så himla tajt, så den som har bäst bil kommer ha bra chans. Och då gäller det att man jobbar hårt med setupen under testerna. Att man ligger och kör i trafik och såklart inte kraschar. För kraschar du bilen så är det så här. Det är också annorlunda från en vanlig bana, för allting blir typ så här, det är sådana små detaljer på setupen, och om du kraschar så blir den typ aldrig riktigt likadan igen, och då måste du börja om på nytt. Och det tar tid att komma tillbaks liksom där du var med din bil. Och så här, vi har typ speciella framvingar som vi vet är bättre än andra, sådana där som man har testat i vindtunnel. Och typ om du kraschar din framvinge då måste du gå till en backup-framvinge som inte kommer vara lika bra och sådana grejer, så att du vill, det är också ett mål, du vill bara hålla bilen ren och inte smälla liksom.
Vi har ju berättat om att vi har en tävling där vi delar ut biljetter till Monacos GP, och då är det så här att vi har fått 3041 stycken mail med folk som har gissat rätt på det här quizet då och är med i utlottningen. Så därför vill vi att du, Felix Rosenqvist, ska säga en siffra mellan 1 och 3041, för det kommer bli den vi ringer upp.
Oj, då säger jag 2, 4, 8, 7.
Och då har det blivit dags för att ringa upp vinnaren av biljetterna till Monacos Grand Prix. Och det här quizet som vi haft har vi gjort i samarbete med Hyper. Och Felix sa ju då som sagt några siffror, och siffran var 2487. Och då har vi kollat nu i våran mailkorg vem det är som var mailare med alla rätt på quizet, som var den som skickade in 2487 i ordningen. Och det är Melker Linderholm. Och nu blir det spännande, för Melker måste svara. Det har vi sagt. Så nu ringer vi. Let's ringa upp Melker Linderholm. Poddproducent Julia slår på telefonen här ute nu. Så nu ska vi se. Oj, det här är kul.
Ja, det är Melker.
Oj, hej Melker. Jag heter Filip Lindfors från Sportbladet. Och jag har med mig Anna Andersson som också är från Sportbladet.
Tjena, tjena.
Ja, hej, hej.
Melker, du var snabb att svara.
Ja, jag har ju gått med telefonen hela dagen och väntat på att ni ska ringa.
Utav mer än 3000 människor så är du som har blivit utvald till att få biljetter till Monacos GP.
Nej, du skojar. Fattis. Herregud, vilken... Du skojar, det här är ju helt sjukt. Wow, vad glad jag är.
Du, vem tar du med dig?
Det blir nog min sambo, tror jag. Det får vi lösa. Vi har en liten tjej på 9 år också, men det, ja, vi får lösa det helt enkelt. Det blir nog sambo som jag tar med.
Är du Formel 1-fan, eller?
Alltså, jag egentligen har legat lite latent hela mitt liv, men det är först nu, tycker jag, som jag har börjat följa det här mer. Så att jag tycker det är jättekul just nu, faktiskt.
Du, vad tycker du om årets säsong, då?
Ja, men det är spännande. Det är det verkligen. Det händer ju mycket som vi har sett här i tävlingarna. Så att det är, ja, vi får väl se vad som händer. Men jag tror väl på Verstappen ändå, att han kniper det. Mm.
Vad ser du mest fram emot då i Monaco?
Ja, men jag har aldrig varit på en sån här tävling. Jag har aldrig varit i Monaco heller. Men just att vara på en Formel 1-tävling kommer ju bli en riktig höjdare. Att uppleva det, stämningen och... Ja, med fansen och allt annat runt omkring och sådär. Så att det, allt ser jag nog fram emot faktiskt. Och att åka iväg nu också, ner, även om det är bra väder här, så kommer det vara bra väder där nere också.
Så ska ni packa ner öronproppar?
Ja, precis. Ja, men den har jag nog redan kryssat i eller så, att vi ska ha med oss. Ja, det förstår jag. Ja, men vad kul det här är.
Ja, du, vi önskar dig en riktigt, riktigt trevlig resa.
Ja, men tack så mycket. Tack ska ni ha.
Stort grattis och ha det grymt bra där nere.
Ja, tack så hemskt mycket. Tack, tack.
Kul. Det där var roligt ju.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nu tycker jag vi tar och snackar lite F1 med Felix. Vem kommer vinna allt?
Alltså, jag är ju lite Verstappen-fan, så jag säger ju...
Varför är du det?
Nej, men jag tycker han är lite vassare än alla andra, framförallt i racen. Han brukar kunna utsmarta de flesta i racet sådär, och det känns inte riktigt som att någon har något att sätta emot det. Även fast han är kanske inte alltid den snabbaste, så ja, han är tuff att slå i racet. Och sen har de ju problem med tillförlitligheten på bilen, och det, jag tror det kommer vara det som stoppar honom i så fall. Men annars satsar jag på honom, även fast Leclerc ser väldigt stark ut. Jag tror Sainz kan göra en comeback i mästerskapet också när han kommer in lite i sitt flow. Men ja, det står nog mellan de tre på något sätt.
McLaren undrar man om.
Ja, jag tror inte att han kommer vinna VM. Det hade jag ljugit om jag sagt. Men Norris presterar ju väldigt bra. Han kanske borde vara en av de förarna där uppe egentligen som slåss om det. Jag tror han har tillräcklig kapacitet för det, absolut. Ricciardo fortsatt tufft. Verkar inte riktigt kommit ur den där.
Fortsatt fiasko, brukar jag säga.
Ja, alltså...
Borde vara bättre.
Det är svårt, för det är likadant. Alla är väldigt duktiga. Jag ratar verkligen Ricciardo. Lätt att glömma när han gick in och liksom var Vettels teamkompis och bara liksom krossade Vettel. Vilket sen ledde Vettel till, ja, där han är nu egentligen. Så att,
fördärvet.
Ja, precis. Och det handlar bara om att sitta... Jag kan relatera till det själv. Liksom, när man inte är i en situation där det känns... När du kör bilen och det inte känns som att du är helt... Alltså, det behöver inte vara att det känns obehagligt, men när du inte har det där riktiga, liksom, det klickar inte riktigt hela vägen. Då rinner det iväg liksom en hundradel här, en hundradel där, och sen är du 2/10 efter din teamkompis, och är du då i mittfältet, då är det skillnaden på var 7:a och 14:e. Och det är egentligen den skillnaden det är på dem. Så att det är tufft, men jag hoppas för hans skull att han kan liksom verkligen få ett breakthrough. Som, han hade ju liksom Monza förra året, vilket kändes mer som en standout egentligen. Men jag hoppas han kan liksom hitta tillbaka till det där, den vi brukar se.
Jag undrar också vart du står i debatten om The GOAT. Hamilton, Schumacher, ja. Senna.
Alltså jag säger nog Hamilton faktiskt. Och det är nog baserat på att alltså jag tror det är tuffare nu än vad det var när de två andra du nämnde körde. Kanske inte liksom tufft i, alltså det var ju mycket farligare att köra typ när Senna körde och så vidare, men det, men motståndet är ju liksom, det är tuff, det blir tuffare och tuffare varje år som går, och det, så det är bara ett faktum, och Hamilton har ändå lyckats liksom hålla sig på topp i många år nu, och han, ja, sen 2007, och man kan ju hävda att han kör för den bästa bilen eller kör med den bästa teamet och sådär, men det har ju också både Senna och Schumacher gjort, och på något sätt är det också en bedrift att hålla sig kvar i det bästa teamet, för det är många som får chansen i det bästa teamet, typ Kovalainen, Perez. Det är många förare som har varit i toppteam men inte kunnat hänga kvar. Och de är inte där av en slump, utan de är där för att de är bäst. Så ja, jag tycker Lewis.
Anna, har du något sista?
Ja, jo, Felix... Filip. Filip ska till Barcelona och kolla helgens race. Han ska springa in och ta den bästa platsen.
Jag har ståplatsbiljetter till Barcelona.
Ja, vart ska han stå?
Jag hade tagit kurva 1 eller vad blir det nu? Alltså där du ser kurva 8 och kurva 10 och kurva 11. Sektionen, alltså sektor 3. Då ser du bilarna lite mer, vilket är kul, och med lite mindre omkörningar. För jag tror de flesta kommer ske in i kurva 1. Men ja, jag skulle säga 50-50 mellan de två.
Det här är ju otroligt valuable information alltså. Satan vad jag ska kuta.
Ja, blir det en omkörning överhuvudtaget så är det ju kurva 1. Där var det ju två stycken förra året i alla fall, om ledningen.
Så det är ju inte en bana där det körs om mycket, men det vet man ju aldrig riktigt. Ibland blir det väldigt bra race där också. Men jag tror det blir fler där än in i kurva 8 faktiskt.
Då tackar vi Felix Rosenqvist av hela våra hjärtan, både jag, Anna och alla lyssnare. Vi undrar, vart bär det av för dig här och nu då, direkt efter inspelningen här?
Jag ska nog cykla tror jag, och jag ska dricka kaffe tänkte jag, någonstans. Det är viktigt. Ja, det är inte så mycket som händer idag. Men det är skönt. Alltså, den här månaden är helt kaos. Det är verkligen varenda sekund eller någonting. Så det är skönt att ha en så här sista andas in dag innan allting
ja,
sker.
Tusen tack Felix Rosenqvist. 14 plats i totalen Indy Car Series. Och 29 maj är det ju alltså Indy 500. Tusen tack Felix och lycka till.
Tack, tack. Ha det gott. Hej då.
300 blås på Hallandsåsen. Det tar jag med mig.
Nu är det mindre än 2 veckor kvar till Indianapolis 500, eller Indy 500. Tävlingen som avgörs på ovalen Indianapolis Motor Speedway. De tävlande kör 200 varv, 500 miles, 800 kilometer. Den första tävlingen avgjordes år 1911 och idag är det ett av världens absolut största idrottsevent där runt 400 000 människor besöker tävlingsdagen varje år. Ett par saker som är värda att notera det är att vinnaren dricker en klunk mjölk. Det är bara 33 deltagare i racet. Kvalet avgörs en vecka innan det är dags för race. Det är bara en svensk förare som har vunnit klassiken 1999 och segraren hette Kenny Breck. Det delas ut dubbla poäng i racet. Dessutom får förarna poäng för kvalet. Det gör att det har en enorm betydelse för den totala sammanräkningen av IndyCar. I år tävlar 2 svenskar i kvalet. Det är Marcus Ericsson som kör för Chip Ganassi Racing och Felix Rosenqvist som kör för Arrow McLaren SMP.
Ja. Jag fastnade på alltså 400 000 pers. Det är alltså en halv mille människor. En halv miljon folk.
Ja, där ska du inte springa först in och knöra fram, kan jag säga.
Nej, du.
Men jag tror att jag känner i alla fall tre personer som hon reser från Sverige till Indianapolis för att se det racet i år.
Jag har precis lagt till Indy 500 på min bucketlist innan jag ska ligga i backen stendöd.
Mm, den finns på min också.
Du har inte varit där än alltså?
Nej, jag har faktiskt inte varit där än.
Alltså, jag ger mig själv 5 år så har jag gjort det.
Ja, men du vet att jag har haft barn i olika åldrar på vägen dit, så att jag tänker att om 5 år så är de inte intresserade längre, så då kan jag göra det själv.
Ja, vi har snackat en hel del indie nu. Det tycker jag att vi bjuder på, för att det var ändå F1-vänligt indie-snack. Så att Felix gjorde bra med jämförelse där hela tiden mellan indie och F1. Så att vi är ju ändå där. Men som plattan i mattan, som är Sportbladets F1-podd, så måste vi blicka vidare mot racet som är i helgen i Barcelona.
Ja, där, det är ju faktiskt en bana som förarna kan i sömnen. Jag tror att flera av dem skulle kunna backa runt den där banan också. För de har kört på den som de var barn i stort sett.
De kör med regn och Indy 5, Indycar vindruta.
Nej, de testar ju alltid på det där, va. Så att, vad man kan säga om banan är att de två första sektorerna, de passar jättebra ihop. Det är ett schysst flyt, de är rytmiska. Men den tredje sektorn är något helt annat. Om man tittar på banlayouten så känns det som att den liksom är ditklistrad. Den hör liksom inte riktigt dit egentligen. Den är långsam, den är lite hackig och det är ett risk för ganska hårt däckslitage där i slutet. Och det där gör att den här banan är ju väldigt bred. Alltså en bil som går bra i Barcelona går ofta bra under resten av säsongen. För man ser väldigt väl hur bilarna funkar. Men det är också så att en bil som funkar svinbra de första två sektorerna kan tappa flera sekunder i den sista. För att den är så himla annorlunda. Så att, plus att det där är en bana där det kan vara väldigt, väldigt svårt att köra om. Så att vi får se. Den bil som har vunnit från högsta startposition, det är faktiskt Fernando Alonso som vann från ruta 5. Och det är ju inte så vansinnigt långt ner direkt, kan man ju inte påstå. Även om man skulle vilja liksom.
Och hemmabana?
Yes.
Då tänker man ju att då spelar det roll.
Det var 2013, så att det var ett tag sedan.
Ja, då var ju han på topp också, va?
Ja, det var ju inte när han körde för Renault. Utan det var när han körde för Ferrari.
Tidigare vinnare då? Det är inte så mycket att snacka om där, eller hur?
Nej.
Tidigare vinnare av Barcelona GP?
Nej, alltså Mercedes har ju vunnit varje år sedan 2014 utom ett. 2016, och det minns vi ju. För det var ju då som Hamilton och Rosberg kraschade redan på det första varvet. Och det är väl också ett av de mest minnesvärda racen faktiskt från Barcelona. Rosberg hade en ledning på 43 poäng på Hamilton när han kom. Britten hade pole position men Rosberg bromsade sig förbi i kurva 1. Hamilton höll innen i kurva 3 och det var liksom ingen av dem som gav sig. Så att de här kolliderade och bröt loppet båda två. Vi kunde se liksom hur Toto Wolff slet hans sitt hår. Och jag kan tycka att han har tappat lite hår sedan dess faktiskt. Och det här ledde till, det var ju faktiskt att Max Verstappen, han var 18 år. Och han vann i sin debut för Red Bull. Och jag minns det där sjukt väl, för jag var där och Wolff var så himla besviken och han hävdade att det här var en konsekvens av att de inte hade några stallorders i Mercedes. Medan Niki Lauda, som fortfarande levde då, han var vansinnig och skällde på dem och hävdade liksom att det var Hamiltons fel, om jag inte minns helt fel. Och förarna, ja, de vägrar ju prata med varandra. De pratar liksom bara om varandra. Och det var inte så att de pratade direkt om varandra, utan det var som pratade om varandra i förklädda ord. Det var liksom stjärnornas krig där på Star Wars-nivå, kan jag säga.
2016 var alltså då när Verstappen vann och även när Nico Rosberg vann totalen, eller hur?
Yes. Det var ju det året när det var sån himla fight mellan de två.
Innan 2016 då var det som du sa, 2015 Nico Rosberg, 2014 Lewis Hamilton. Före det så var det vinnare Fernando Alonso i Ferrari, 2012 Pastor Maldonado i Williams Renault, året innan 2011.
Ja, den är också helt sjuk.
Ja, det har ju jag såklart inget minne av överhuvudtaget, men från Venezuela en driver.
Det var ju Pastor Crash Maldonado som av någon märklig anledning lyckades vinna det där loppet. Det var väl det enda bra han gjorde överhuvudtaget, men framförallt så minns man den helgen för att det började brinna i Williams garage efteråt. Så 31 människor fick uppsöka sjukhus för att börja brinna i hans teamkollegas bil som hette Bruno Senna som var släkt med Ayrton Senna.
Ja, om du skulle jämföra att Pastor Maldonado gick och vann ett Grand Prix, är det som om
det är som om din favorit skulle vinna, det är som om Latifi springer och vinner.
Är det sant?
Vi är på den nivån alltså.
Ja, då ångrar man ju att man inte levde F1 live 2012 och fick se Pastor Maldonado, gamla pastorn. 2011 vann Vettel, 2010 Mark Webber. Sen är det lite fina namn där bakom. Jenson Button, Kimi Räikkönen, Felipe Massa, Alonso, Räikkönen. Sen Schumacher ner till år 2000 då Häkkinen vann. Ja, det är alltid fint att läsa såna här gamla goda F1-namn.
Men i fjol så var det faktiskt ett minnesvärt lopp där. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Det var Verstappen tog starten och Hamilton jagade. Och sen så gick Hamilton valde lite annorlunda strategi och han gick in och hämtade nya däck när det var lite över 20 varv kvar. Och han tog in 22 sekunder och körde om Verstappen i kurva 1 när det var 7 varv kvar på en bana som man säger det ska inte gå att köra om på. Så då var det faktiskt ett rätt bra race.
Ja, det ska bli extremt kul. Och vi tror väl då som ja, det mest väntade är väl att det kommer bli en fight mellan Leclerc och Max Verstappen. Igen, Ferrari och Red Bull. Det är väl inte mycket annat som tyder på. Men samtidigt, det är ju flera som har snackat om att det är stora uppdateringar som har skett på bilarna. Ferrari har snackat om det, Mercedes har snackat om att de har levlat upp i sina upgrades då. Att en upgrade var inför Miami, det gick lite bättre där. Och sen så att det skulle komma ännu mer upgrades nu inför Barcelona. Så det är ändå spännande att se på resten, va? Vi har kommit en bit in på säsongen och så vidare.
Ja, men jag tycker att en annan detalj som är lite intressant det här året är att vi har ju helt nya däcktyper, en helt ny generation av däck. Barcelona har ju alltid varit en sån här klassisk tvåstoppare, alltid tvåstopp. Men med de här nya däcken, vi har ju sett att det går ju att köra otroligt länge på de där däcken i år. Vissa förare klarar ju av att köra ja, fantastiskt länge. Och vad händer om det är någon som väljer en enstoppsstrategi?
När de var där, alla Alex Albon.
Ja, men när de var där och testade i februari så var det ju betydligt kallare än vad det är nu. Då var det nästan ingen som körde på de allra hårdaste däcken överhuvudtaget. Nu är det vår, det är betydligt varmare. Vi har ingen aning om vad de däcken gör på den här banan. Så det blir lite spännande att se här under fredagen när de kör lite längre stinter och race-simuleringar och se vad det faktiskt, hur länge kan man köra och hur snabbt kan man köra och hur lång tid tar det innan däcken liksom tappar. Och det där tycker jag kan vara en lite spännande grej, för att kan det vara så att man kan börja kliva in och slå till med en enstoppsstrategi, då kanske kan hända grejer.
Ja, det är ju verkligen annat väder kan jag ju säga, eftersom att jag har kollat in väderleksrapporten, eftersom att det påverkar ju mig och min packning i och med att det finns en strand där och så vidare. 26 grader på fredagen, 28 på lördagen, 28 på söndagen.
Ja, du hör ju själv. Missa inte racet bara.
Nej, det kommer jag verkligen inte göra i och med att det är därför jag åker dit, va. Något annat inför det där racet. Vi nämnde ju Charles Leclerc att han förmodligen är med där i toppen. Men vi kan ju inte stänga av det här avsnittet utan att nämna Charles Leclercs krasch med den legendariska Niki Lauda-bilen i Monaco i väntan på Barcelona-racet. Vad är det som har hänt egentligen?
Ja, det var ju det här historiska racet i Monaco. Och Charles Leclerc körde en Ferrari från 70-talet. En 312 B3 som bland annat har körts av Niki Lauda. Och han tappar ju bromsen här, va? Så han kraschar den där bilen som sägs vara värd runt 80 miljoner kronor.
Alltså man plockar alltså fram en gammal legendarisk F1-bil som då Leclerc ska köra i någon slags uppvisningstävling. Var det fler bilar som körde eller var det bara han?
Det var fler. Det är en sån här ganska välkänd liksom grej. Alltså man kör ju inte, det är ju inte den typen av race, utan det är ju liksom demo grejs, va?
Ja, ja, ja.
Så att det var inte så att han var direkt hotad av någon annan på banan.
Men det är den faktiska bilen som han sitter och kör, och då får han sladd och glider in med bakändan och pajar bilen.
Ja, vi kan ju säga så här att vi hoppas att han har en god försäkring, och sen kanske vi ska låta de förarna som är lite äldre och kan hantera den där typen av bilar ska köra dem, och de yngre kan ju köra dem som de kör idag.
Ja, alltså fick en sån här klump i magen när jag såg det där och när jag förstod betydelsen av vad det var som han gjorde. Att det var just den Niki Lauda legend förare och legendbil från ett legendariskt år, och att det är exakt den som han sladdar in, och hans Monaco-förbannelse bara fortsätter, att han sitter där och bara, man ser hur efter den där kraschen han glider in, så bakvingen den viks ju av helt och hållet, och han tar upp händerna och bara, han säger liksom, fattar du vad du har gjort, till sig själv. Ja, ja, det är det. Det kommer inte påverka honom någonting, det förstår jag ju såklart. Vad ser du fram emot då annars mest kring kommande racehelg?
Det är när jag får bilderna på hur du står på näsan i den första svängen när du springer in där och ska ta den här positionen. Liksom. Du bara ligger där med dina kanbånskor högt upp. Nej. Nej, men jag ser faktiskt fram emot att få se lite grann vad uppdateringarna gör och vilka bilar som finns med i toppen här. För eftersom det brukar ge en rätt bra fingervisning kring resten av säsongen, hur den kan se ut, så blir det lite spännande att se vad ligger vi egentligen. Och framförallt det här med däcken också, tycker jag. Det känns som att det... Jag tror inte vi kommer få några svar efter helgen, men vi kan nog få en del fingervisningar.
Ja, träningen kommer bli intressant. Kvalet kommer ju bli superintressant den här gången också, för att det kommer vara, som du säger, den här fingervisningen om hur bilen står till så här pass. Ändå, vad är vi? 5-6 race in i säsongen, va? Vi är 10 avsnitt in. Det är så jag mäter F1-säsongen nu för tiden. Då lämnar vi Barcelona och blickar fram emot det. Ni som lyssnar på det här, ni ska ju såklart som alltid följa Annas live-rapportering på sportbladet.se under racet. Du kommer rapportera under kval och race, eller hur, Anna?
Absolut.
Ja. Ja. Och nästa veckas avsnitt, då kanske vi får en ljudfil som är inifrån arenan, som kanske är på min första reaktion. För jag har ju aldrig sett en Formel 1-bil med mina egna ögon framför mig, så att säga, som inte är på en skärm. Så kanske att jag spelar in hur det låter när jag upplever, när jag ser första farten då, så att säga. När jag upplever det första gången. Nu har vi definitivt snackat tillräckligt länge i det här avsnittet. Det har blivit Indy, det har blivit F1, vi har fått ringa upp vinnaren av biljetterna till Monaco. Tusen tack för idag. Vi hörs om en vecka. Possible. You can do it too, man.